Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
God morgon.
Du står i tidningen här att sociala medier går längre och längre ner i åldrarna.
Ja, usch, det där känns inte bra alltså.
Nej, men det kan ju hända vad som helst.
Ja, eller hur? Men våra barn är väl inte på sociala medier?
Nej, det är klart de inte är.
Nej, för du har inte tecknat ett konto på Instagram eller så.
Nej.
Nej, inte jag heller. Det där men känns farligt alltså.
Vad gör de där då?
Det är ju mobbning och kränkningar och trakasserier. Och, alltså, nej, det känns inte säkert för barnen att vara ute på sociala medier tycker jag.
Välkomna till Glappet. Jag heter Fredrik.
Jag heter Matilda.
Mm. Du, det här har vi ska påminna om att programmet handlar om saker och ting som vi som föräldrar skulle vilja ha lite mer koll på.
Exakt, och som vi kanske inte vågar fråga om.
Exakt.
Vem ska man fråga?
Mm. Precis.
Man kan inte fråga familjeliv.se.
Nej.
Då får man crazy svar. Eller risken finns för crazy svar.
Ja.
Så blir man bara mer orolig. Ej bra.
Nej, men precis. Och vi ska försöka liksom hålla oss till information utan pekpinnar.
Ja, utan facit.
Just det. Mm. Mm. Veckans avsnitt kommer att handla om barns närvaro på nätet.
Ja, äntligen.
Och, ja.
Ja, äntligen.
Det här har du pratat väldigt mycket om.
Ja.
Det är oro inför detta.
Ja, inte just inför själva programmet, nej, men inför själva nätet. Ja. Mm. Jag tillbringar osedvanligt mycket tid med att fundera över olika faror med internet och sociala medier för mina barn. Alltså
just
på
det.
Riktigt oproportionerat mycket tid.
Just det. Så att det här kan ju bli både ett spännande program för våra lyssnare, men också en litet terapi.
Ja, precis.
Avsnitt för dig själv.
Ja, exakt. Ja. Och se det som kompetensutveckling.
Just det. Ja. Och därför har vi bjudit hit Karin Nygårds. Välkommen hit.
Hej. Ja. Tack så mycket.
Programledare, författare och kunglig näthatsexpert. Är det riktigt?
Ja, och lärare.
Och lärare också.
Ja.
Och du har ju spenderat jättemycket tid med att prata med barn om deras närvaro på nätet.
Ja, det är ett av mina favoritämnen faktiskt.
Ja, hur blev det så?
Det kom sig, jag vet inte, det smög sig på. Plötsligt började jag intressera mig för det där med det där internet. Och märkte också hur jag började tillbringa mycket tid på nätet och så tyckte jag det var kul att plocka in det i min undervisning och märkte hur otroligt stort behov eleverna hade av att prata med om just nätet och vad de upplevde där och så. Så att jag kom ganska tidigt och intresserade mig för att just ha samtalen med eleverna.
Och deras behov av att prata om internet och närvaro där och så vidare. Det kan man ju tänka att man kanske har sina föräldrar till också.
Ja, det hoppas jag. I bästa fall har man sina föräldrar och kunna prata med. Men många av dem unga och elever som jag träffar, de säger ju liksom att ja, men, våra föräldrar är liksom, de har ingen koll på oss. Det är ju liksom ni lärare som är med oss hela dagarna, så det känns liksom lättare att prata med lärarna. Så kan det vara för en del.
Mm. Och vad, de här inledande samtalen då, vad handlade de om?
Ja, i begynnelsen. Ja, men det här är så roligt, för det är ändå liksom, om man går tillbaka 6 år i tiden, då var det ju så här att jag kunde ställa frågan så här, hur ofta använder ni internet? Och så var det så där att någon hade aldrig gjort det och någon gjorde det någon gång i veckan. Och så hade man några sådana här wow, som gjorde det varje dag. Man tyckte, ja, så. För det här var ju liksom innan Minecraft och hela liksom bidivippen drog igång på riktigt. Men, och de hade inte egna telefoner och man hade liksom inte den ständiga uppkopplingen som många barn har idag. I mycket yngre åldrar. Mm. Så det har hänt väldigt mycket från när jag började liksom rucka i de här frågorna. Sen började jag läsa, gick kurser på nätet och lärde mig själv om saker jag inte kunde. Ja, bland annat då programmering som jag kommit att jobba mycket mer med. Men också just liksom sociala medier. Och vad är det som gäller egentligen? Och säkerhet och vad finns det för forskning och... Det var jättespännande tyckte jag att utforska det och liksom tyckte det var intressant att testa då det material som jag hittat tillsammans med mina elever. Så vi hade mycket sådana här, när vi hade mentorsamtal så pratade vi nästan alltid om internet.
Mm. Och vad är mycket därför att det är en del av barnens vardag?
Ja, och sen märkte jag hade någon av mina som absolut så här, ganska tidig, en tidig aha-upplevelse som jag hade var när vi pratade om så här, ja, vad gör man till exempel om någon du inte känner dig, som du inte känner vill träffar du på nätet så vill den här personen träffa dig i verkligheten, vad gör du då? Förlåt, nu slåss jag med micken. Och varpå hela min grupp då säger så här, nej, vi träffar inte den personen för att det är farligt, man får inte träffa någon som man har lärt känna på nätet. Varpå jag insåg att liksom det här svaret var ju bara liksom värsta charaden. Men det är klart jag förstår att de här ungarna träffar folk på nät. Liksom, ja. Mm. Och så säger jag, varför säger ni så för? Jag har ju träffat jättemånga folk på nätet. Liksom. Det är inget farligt. Jag vill ju veta deras riktiga strategier. Jag vill inte att de ska svara liksom inlärda svar. Sen märkte jag också en annan sak som jag upptäckte tidigt. Det var att när jag ställde frågan... Så här, vad är du rädd för? Och när jag ställde frågan, vad är farligt på nätet? Så fick man också så här två olika, otroligt olika svar.
Mm. Och då... jag tycker vi kan göra den övningen på mig. Vad är jag rädd för? Jag är rädd för allt på nätet.
Just det, vi ska återkomma till det alldeles strax. Jag ska bara ta Karin för att fortsätta historien.
Jo, men det intressanta i de här då, det fick mig att tänka mycket på att barn har lärt sig svar som vi vuxna vill höra.
Mm.
Och det är liksom det är någonting vi måste ha med oss. När vi pratar om internet, därför att i mångt och mycket så lever de unga sina egna liv på nätet, vilket jag kanske tycker de ska få göra också, för det är där de hänger med sina kompisar. Men vi måste också förstå att liksom, svar som vi får från dem, att vi kanske inte alltid får de svaren som är sanna. Och att det är viktigt för oss att vi får fram de rätta svaren. Att det här, att jag inte nöjde mig med, nu förhäver jag mig själv, gud vad bra jag är. Men jag nöjde mig inte med när de sa så, att vi träffar inte folk så här som jag inte känner. Därför att det inte är en gångbar strategi och jag förstår att det inte är sant. Men jag skulle ju också kunna tänkt så här, men gud vad bra, hela min klass så här, har högt säkerhetstänk, då går vi vidare och läser i OE-boken. Nej, men det heter inte längre. Men liksom att man måste ändå att det kanske måste skrapa lite grann.
Men jag tänker att det hänger, så är det ju nästan alltid med barn skulle jag säga. Oavsett vilket ämne det är så är det så här, de vet ju vad vi vill höra, vi föräldrar, så att vi ska bli så här lugna.
Mm.
Och så liksom, sen så finns det ju någonting annat där bakom. Och i några olika avsnitt har vi tangerat det, att så här, tiden att ha samtalet är så himla viktigt.
Mm.
Om man vill komma bakom ytan och få veta vad de egentligen tänker.
Ja.
Och då tänker jag, om jag då går till mig själv, så tänker jag så här, det som är svårt för mig när jag pratar med mina barn, eller framförallt mitt äldsta barn då, om liksom nätet och sociala medier och sådana saker, det är ju min egen rädsla som hela tiden blockerar liksom min annars ganska välfungerande hjärna. Och det tänker jag handlar ganska mycket om kontroll. Alltså jag är ju naturligtvis på sociala medier, fattar hur det funkar. Jag vet för mycket om farorna. Jag har jobbat med BRIS. Vi hade en tjänst vi tog fram på BRIS till exempel, som heter Squilla, det finns inte längre. Men som var en så här mot liksom grooming på nätet till exempel. Och jag funderar jättemycket på liksom kränkningar på nätet och så. Och så går jag då till någon slags liksom trygg plats i min egen huvud och tänker så här, ja men om barnen var hemma hos mig, då kunde jag i alla fall knacka på och komma in med morötter. Liksom. Mm. Hej, vill ni ha lite mellis? Och så hamnar man där. Liksom, i ett, jag kan inte på samma sätt styra det på nätet. Alltså, hur tar jag mig in i de där? Jag kanske inte ska det, men min vilja som förälder är ju ändå att jag vill ha någon slags social kontroll.
Mm.
Som jag upplever att jag liksom släpper om jag skulle släppa ut mitt
men den här oron, om man kokar ner oron då, kring närvaron på nätet, handlar inte den om att jag vill ju naturligtvis inte att mitt barn ska hamna i ett sammanhang med okända människor där hen råkar illa ut.
Mm.
Det är liksom nedkokt, klart, slut. Det är ju, eller?
Ja, vad säger du till mig, Karin? En orolig förälder som står över micken.
Ja, men alltså jag tänker att det handlar ju om, alltså att det handlar ju om att ge sitt barn en grundtrygghet. Alltså att, jag menar, mina föräldrar var inte med mig när jag hängde med så här värstinggänget på högstadiet och liksom, men jag rökte inte och snattade inte så där. Alltså att jag hade ju min moral, sen att jag har genom livet varit med på så ganska tvivelaktiga saker som jag tror mina föräldrar är glada om slipper veta. Men att,
jaha, så det är mer en omtanke om föräldrarna än nej, att släppa in dem
nu,
i världen?
Nu, ja, det kanske är preskriberat. men jag tänker att de hade ju gett mig en grundtrygghet som gjorde att jag kunde liksom skicka vidare den där ölburken utan att liksom tappa ansiktet, eller liksom att jag kunde stå emot vissa så här tryck och sånt där. Som, och jag tänker att det handlar om, alltså det handlar ju om att man känner sina gränser, alltså att nej, men det här känns obehagligt, det här känns fel, den här människan tycker jag verkar lite konstig, jag skulle väl lägga på nu, eller så här, nu vill inte jag prata något mer med den här personen. Och det här är lite roligt, för när jag har sådana här samtal, ibland har jag liksom mindre grupper och sitter och pratar med, och vi pratar om liksom vad man kan göra och faror och juridik och allt möjligt, men då är det så kul för man kan titta på så här olika grupper. Till exempel hade jag samtal med ett gäng så här 15-åriga ADHD-tjejer som liksom knappt kan sitta på stolen och är verkligen så här bara, ganska, ganska jobbigt i skolan. Men deras, alltså de var ju, jag är inte dugg orolig för dem på nätet. Därför att de här var bara så här, så här gör vi. Och så kunde de visa mig olika, så på Instagram, så här, kolla Karin, här kan man se, det här är en fejkprofil. Och så bara, och de hade såna här, de hade sådana strategier. Mm. Och de tipsade varandra och de kunde prata om det. Så jag kunde känna så här att ja, men de tar ju med sig det här in på nätet. Och sen bara, om någon slemgubbe säger så här, då säger vi så här till dem. Och så har de liksom strategier för att hantera den här världen.
Mm.
Sen kan ju de råka illa ut på andra sätt. Men jag tror att till, så jag tror att det är ganska viktigt att vi lär våra barn, oavsett om det här är på nätet eller om det är på Konsum eller vad det är, att man kan säga så här, nej men det här vill inte jag, och att man någonstans har en, den här kompassen. Därför att de absolut mest, flesta barnen som jag har pratat med, Matilda, om jag kan säga
säg det till mig så känner jag
mig, pressa dig lite igen, så är det faktiskt ganska få barn som har råkat illa ut. Alltså om vi tittar på liksom så här genomsnittsungen, man kan lätt i många såna här enkäter, man ställer statistik och så står det så här, si och så många procent, alla har i princip då mött näthat eller så där står det, jag har blivit mobbad. För att när man sitter och pratar med barnen, då blir det liksom lite andra svar. Därför att då är det så här, ja men vad är mobbing då? Så bara, ja men jag fick inte vara med och leka en gång. Alltså man, det är så jättesvårt att ställa de här frågorna till barn och få liksom rätt svar. Sen finns det en annan grej som man också kan ha med sig. Det är det här med en genre som jag brukar prata om. Alltså att ofta så händer de här sakerna i olika rum. Liksom. Att, om man befinner sig i ett spel, alltså online-spel, då finns det ofta vissa liksom, uttryck, ramar och uttryck. Och så här. Man kan säga då, liksom, jag ska döda dig din jävel, utan att det uppfattas som ett dödshot då mellan barnen. Men att man däremot då som vuxen, när man får se en skärmdump på den här liksom konversationen, så liksom ser man bara mitt barn har blivit dödshotat. Ja, fast det här låter ju så konstigt också, för det låter som att jag tycker att det spelar ingen roll. Man kan gå och säga det till höger och vänster. Det menar jag inte. Men jag menar att man som vuxen kan behöva ta ett steg tillbaka och liksom så här, okej, det kanske inte, ja, min unge kanske inte är utsatt för dödsfara, eller rättare sagt, eller å andra sidan då, mitt barn går inte omkring och liksom ska ha ihjäl andra barn. Nej. Utan att det här är ett sätt att prata. Så det är också någonting man kan ha med sig, att de här genrerna är liksom vissa mer utsatta för. Och att man har ett visst språk. Och sen om man är orolig, då tror jag också på det är ganska sällan barn som är yngre råkar så mycket illa ut. För då kanske man har ett liksom låst konto och bara har tillgång. Alltså det är bara ens närmaste vänner till exempel. Och att man kanske föräldrarna måste kolla vilken man lägger till och sådär. Och att det är ganska ordnade former. Där förekommer det väldigt sällan näthat. Så att i vissa grupper av liksom yngre barn, om de är kanske yngre än 12, så, då är det svårt. Så det är ganska få som överhuvudtaget kan relatera till det.
Just det. Men ju äldre barnen blir, så infaller sig ju någon slags liksom process där vi ska liksom också frigöra oss från våra föräldrar. Och ju äldre vi blir, ju mindre benägna är vi ju att anförtro oss till våra föräldrar. Känns det ju som.
Ja. Och det är därför jag tycker det är problematiskt med en 13-årsgräns på sociala medier. Eftersom om man jämför det är inte riktigt samma sak, men om man jämför det med trafiken, där vi också har då en åldersgräns på att cykla i trafiken och sådär, ska man ju inte, jag för mig till 12 år, men jag, ja,
jag
kan ha fel.
Jag tror att det har med hjärnas utveckling att göra, att man inte är redo liksom att
ta de här grejerna här. Men ponera då att vi inte skulle utsätta våra barn för trafiken innan de fyller 12. Utan vi säger så här, nu idag har du fyllt 12.
Varsågod.
Nu ska vi gå ut. Ja, men och nu ska vi gå ut så här. Och eftersom du inte vet hur någonting går till, så ska jag följa med då min 12-åring överallt som du ska. Även om ungen är 12 eller 13, så måste jag då följa med överallt. För jag har inte skolat in min unge hur det funkar. Och det är det jag menar, att det finns kanske en poäng i att som förälder kanske skapa ett konto med sitt barn och liksom hjälpa barnet när de är yngre att faktiskt bekanta sig med sociala medier, att lära sig det här med liksom vilka man släpper in, att lära, att de kan få göra lite fel med att man trycker fel eller att man liksom delar fel eller att man råkar i osams med någon. Alltså det kan vara ganska bra att det händer när man har sina föräldrar med sig och inte när man är 12-13 och faktiskt vill vara i fred. För då blir man liksom, plötsligt då ska man ut i det där helt själv. Och ja, i bästa fall så har man en bra kommunikation med sina föräldrar och kan visa, ja, titta här liksom, det här blir fel. Men då är det väl alldeles för många barn som uttrycker att de är oroliga för att prata med sina föräldrar för att de inte ska få fortsätta då. Just. Att de inte ska få tillgång till sin telefon eller att de inte ska få ha den appen och sånt där. Det är en väldigt vanlig oro när man pratar med barnen, som ofta kommer upp. Och då, det tycker jag någonstans man måste ta med sig som förälder. Att okej, jag måste någonstans göra det okej för mina barn. Jag får inte visa min rädsla. För de måste kunna få vara här med sina kompisar.
Oh my god, vad jag har fel uppfostrat. Fuck!
Eller hur?
Nej, men jag kommer till min bekännelse sen.
Men i sociala medier så finns det ju en regel eller rekommendation eller vad man nu säger, 13 år.
Ja.
Men verkligheten är ju en helt annan.
Ja.
Och även yngre barn använder ju Instagram och alla sådana saker. Facebook också kanske, jag vet inte. Man hittar på lite.
Ja, det är väl inte så inne. Men det finns ju Musical.ly och Snapchat och sånt där som de använder.
Just det.
Och då, ska de få vara där då?
Ja, men då tänker jag, nu kommer...
jag måste alla svar nu, jag har panik. Ja, men,
oroliga,
på den är så kort.
Oroliga Matilda. Men ska de få vara där då? Ändå?
Alltså, jag kan ju inte uppmana folk till avtalsbrott. Men ett sätt att göra det på är ju att man som vuxen skapar ett konto tillsammans med sitt barn.
Mm, just det.
Och att det är jag som har inloggningen. Det är jag som sköter vem som får kommentera eller hur det fungerar. Och så är det jag som kan radera det ifall det inte funkar. Ja, men jag hade faktiskt, om man säger så här, vad som kan vara verkligen en fördel som lärare då, när eleverna börjar ha Instagram och sånt där. Jag kommer ihåg min första Instagram-konflikt. Jämförelse med när man har så här konflikter när man ska reda ut, okej. Nu har vi liksom barn A anklagar barn B som blånekar. Barn A skriker och bråkar och säger att det är jättehemskt. Och B säger nej, jag har absolut inte gjort något. Och så kommer man ingen vart. Och så här. Nu var det jättelätt. Barn A kommer och visar för mig, kolla Karin, vad B har gjort på Instagram. Jaha du, sa jag. Tog en skärmdump och skickade till mamma och pappa. Mm. Som bara, tack du. Mm. Nu ska B inte få ha Instagram någon mer. Alltså det finns ju fördelar med det.
Moderna tidens grounded.
Ja, men någonstans så är det ju faktiskt att även om mycket av komplikationen är inom stängda dörrar, eller liksom vi kanske inte ser det, men det finns ju också en möjlighet till transparens på ett annat sätt. Något annat som jag kommer ihåg, en av mina elever sa på ett väldigt tidigt stadium när vi diskuterade mobbing liksom på nätet jämfört med då liksom i det verkliga livet eller kötsliga livet. Och en av mina så otroligt kloka 11-åringar bara tittat på mig, men du Karin, om någon säger någonting skit på mig på internet, då skiter jag fullständigt i det. Men om någon säger det till mig i korridoren, då blir jag jätteledsen. Mm. Jag kan strunta i om det är bara på liksom, om det är någon som skriver något anonymt till mig, vad ska jag bry mig om det för?
Just det. Men det är ju då sannolikt en ung människa med självkänsla och självförtroende.
Absolut.
Sen finns det ju andra barn som har helt andra livssituationer.
Absolut. Och jag menar, jag säger inte att det är go ahead, gå och prata. Men jag menar att i vissa fall så kan man ju liksom särskilja då liksom hur... Nej, vad jag tänkte säga med det var att just att det är faktiskt fördelen när mobbingen sker där, för att vi faktiskt kan ta skärmduppar, vi kan anmäla, vi kan spåra, alltså på ett helt att det finns någonting bra i det, som vi också kan liksom luta oss mot. Att vi,
det som händer i korridoren är ofta
det ser vi inte. Och jag menar, mobbing har alltid förekommit, det är ju inget nytt. Och det förekommer bland vuxna också. Så jag menar, det är ju folk är elaka.
Men jag tänker att för mig handlar liksom sociala medier och internet så mycket om att komprimera all rädsla till samma ställe. Alltså rädslan för mobbning, rädslan för att liksom bli utsatt av andra vuxna i någon slags grooming-sammanhang. Rädslan för att liksom bara bli bedömd för sitt utseende. Och liksom likes, den här liksom like-jakten som ändå är ett faktum för väldigt många barn och ungdomar. Att man lägger ut bilder där man inte har så mycket kläder på sig, eller man lägger ut bilder liksom för att på andra sätt få det som man brukar liksom få mycket likes på. Det behöver kanske inte rimligtvis vara sånt man egentligen kanske vill lägga ut, men det skapas ett liksom tomrum och man vill fylla det på olika sätt. Och inget av det här tycker jag ju liksom är liksom konstigt eller någonting som känns så här, oj vad händer det här? Det är inte så jag menar, men på något sätt blir nätet för mig, det blir liksom ett koncentrat av allt som är dåligt. Och jag har så svårt att se, liksom lämna den positionen som vuxen och tänka så här, ja men det är också jättemycket bra. Alltså, som du pratar om. Ja, men det är där de hänger, det är där de lär sig, där de har tillgång till information. Liksom, utan för mig blir det bara den här, varför ska jag ens utsätta mitt barn för det där? Liksom. Ja. Varför ska jag ens utsätta det för trafiken? Jag kanske bara, det är hjälmen på vid 12 år.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Och så, liksom, så hoppas jag att jag har grundmurat det där, liksom, den här självkänslan, och att de ändå kommer till mig. Alltså, jag har så jävla svårt att lämna den där, liksom, skrämselhörnet.
Ja, du menar att du vill inte släppa ut dem först om 12 år?
Ja, men typ. Ja. Ens då, alltså, jag kan tänka mig också 25. Men jag tänker att det får för mig kontrollera.
När de är 12 år så får de cykla i trafiken. Bara hjälm på.
Ja.
Och hur har du då förberett dem för det?
Ja, men jag har ju, som Karin var inne på, det är klart jag har förberett dem genom att träna dem, liksom. Jag pratar om trafikvett. Nej, men jag, det är klart jag har, liksom, vi har teorikurser hemma hos oss på söndagen. Vi går igenom rött i stanna. Nej, men alltså, det är klart att jag, alltså, det är klart jag förberett dem. Men i trafiken finns inte, och det är klart det finns fula gubbar. Det finns faktiskt, om man nu tänker att grooming är fula gubbar. Men det finns inte så himla mycket mobbning. Det finns inte så himla mycket, liksom, utseendefixering. Det finns inte så himla mycket, liksom, så. Och ju mer jag pratar om det här så fattar jag ju att det första Karin sa i den här podden, vill säga ett grundmurat självkänslobarn, har inga problem vare sig i trafiken, på nätet eller i skolan. Jag fattar det. Men på något sätt blir jag ändå rädd, liksom.
Just det.
Ja, men det är ju inte så konstigt. Alltså det är väl klart att jag också känner så. Alltså, för jag vill inte att jag vill ju rädda min dotter från allt ont också, liksom. Att jag vill inte att hon ska få fel utseende idéer och sånt där. Alltså det är väl det man, liksom, brottas med som förälder. Man vill ju ha det bästa för sina barn. Mm. Och jag kan inte säga att det är, liksom, alla måste skapa nu, liksom, Snapchat-konton till sina ungar när de fyller 7. Liksom. Det tycker jag inte. Det säger jag inte. Utan det måste man ju förtjäna själv. Och jag menar, jag har haft elever som inte fått gått med alls. Och inte fått gått med först man fyllt 13. Så. Mm. Och det funkar ju det också. För jag menar, är man nog igen då? Är man en trygg och säker unge som, liksom, kan ha kompisar ändå och inte känner sig utanför, så spelar inte det någon roll.
Men
så är det ju inte heller för alla.
Nej, för vi hade den här diskussionen hemma i förrgår. Då kommer min äldsta dotter, hon är 8 då, och säger att hon vill ha den här Musical.ly.
Ja, just det.
Ja. Mm. Och så säger hon så, och vi pratar ganska mycket om det här hemma. Liksom. Mm. Hon är oerhört medveten om alla faror, för jag har 100% projicerat dem rätt ner på henne. Och min man bara skakar på huvudet. Ja. Nej, men i alla fall. Och då kommer hon säga så här, men jag skulle vilja ha Musical.ly. Och så säger jag, aha. Så här då.
Du berätta vad det är för någonting.
Det är en app där man gör musikvideos. Mm. Man filmar sig själv typ till någon låt. Så dansar man lite. Ja, exakt. Mm. Och så säger hon så här, men mamma, jag har tagit del på att det finns två sätt. Man kan antingen ha ett privat konto eller ska man ha fans. Jag bara, okej. Okay. Ja, och jag vill ha fans. Jag bara, okej. Okay. Och så vet hon ju vad jag tänker. Så tänker jag, om det är så, mamma, att jag blir mobbad, då säger jag till dig att jag blir mobbad på Musical.ly. Så kan du, liksom, så kan vi lösa det. Är det okej att jag har fans då? Nej, så jag har inte en chans. Kan du glömma att du får ett privat konto?
Mm. Just det. Och då tänker jag så här. Du hör ju själv hur sjukt det låter egentligen. Alltså, jag ska göra musikvideos, men som jag själv ska titta på.
Nej, men man kan ju dela det med kompisar.
Exakt.
Ja. Men man vill väl ha fans. Det är själva grundmuren.
Ja, men då kommer vi till den klickgrejen. Bygger vi då självkänslan på klicken? Jag gjorde en bra musikvideo, 4 klick. Alltså, jag är så rädd för detta.
Eller positiv feedback på sitt konst.
Uttryck. Katy Perry goes. 8-åriga barn. Like.
Jag förstår det.
Men vad säger Karin om det? Rätt eller fel? Rätt eller fel?
Nej, men jag säger nog privat. Det säger jag. Ja. Nej, men... Helt enkelt för att du är mer trygg med det. Mm. Alltså, det, jag tycker det är en bra kompromiss. Jag säger godkänt. Jag kommer med pekpinnen som inte skulle komma med. Men jag tycker det,
alltså, jag frågar efter den. Så jag tänker jag får skylla mig själv.
Nej, men man kan inte säga att det finns regler för alla. Det finns det ju inte det. Man kan inte hitta en universal regel liksom.
Men Matilda och Karin, jag tänker så här, när vi pratar om föräldrars oro, är det inte egentligen också ett uttryck för ansvarsfulla föräldrar som kanske inte kan allting om internet och därför är lite extra försiktiga?
Jo, för att jag tänker
inte ett
också
annat sätt att uttrycka det.
Jo, det så tänker jag verkligen. Jag tycker att du har helt rätt. Men jag tänker också att det blir så här ett större problem. För när jag går utanför mig själv och liksom tänker kring den här oron, så tänker jag också så här, det här är ju grunden till liksom att misstro växer i samhället. För rädslan gör att jag inte vågar liksom. Istället för att jag då liksom sätter mig och tar reda på mer, så låter jag min rädsla styra mig. Och det är frågan, det är ju aldrig så smart.
Nej, men det tycker jag liksom inte låter riktigt som du.
Nej, men det jag menar, jag säger, jag är skiträdd. Jag har typ kärnkraftsfobi, internetfobi och höjdrädsla. Alltså, it's not good. Men jag fattar att det är ett problem. Mm-hmm. Och jag fattar att jag måste lära mig mer.
Just det.
För att inte bli rädd, utan för att kunna så här, på ett mer vuxet sätt förhålla mig till mina barns intåg på internet. För det kommer ju uppenbart att hända, vare sig jag vill eller inte.
Ja, du kan
tid,
kanske
liksom
hålla tillbaka en stund till.
Ja, exakt. Men det är ju verkligen bara en stund. Liksom.
Ja.
Sen kommer hon ju att göra som hon vill naturligtvis.
Ja, jag menar, det hoppas jag.
Ja.
Eller?
Jag hoppas ju inte göra det. Nej, jag hoppas att gör som hon sin kloka mamma är.
Hon blir ju allt äldre.
Ja, så är det.
Så är det. Hon ska ju leva ett eget liv.
Exakt.
Jag. Ja. Ja. Just det.
Jag har hört att andras barn gör det i alla fall. Lever egna liv. Alltså.
Jag förstår. vad heter det?
Men du fick inte Karin svara på frågan. Rädslan.
Vad fick jag för fråga då?
Om rädslan.
Men det var det här att det egentligen handlar om ansvarsfulla föräldrar. Ja.
Jo, men det är väl klart att det gör det. Alltså det är ju ingen illvilja som man som förälder säger att jag vill inte det. Utan det är ju klart att det är att man känner att det här ser inte bra ut. Jag menar, de här sakerna du tar upp, det är klart att det är ju en realitet. Men då ska man också veta så här, om vi tänker nu då, man kan ju också känna ångesten för att ens barn ska ge sig ut i trafiken, om vi tar den igen. Så är det bara så här, men hur, det är inte så jätteofta som barn blir påkörda till exempel. För att, och det är inte så ofta de blir groomade heller.
Nej.
Och det är
men visst, det händer.
Det händer. Mm. Men jag menar att om man säger så här, procentuellt sett hur många föräldrar som är oroliga för att deras barn ska bli utsatta för grooming, tror jag väldigt, väldigt mycket mer än vad det faktiskt finns risk att barnen ska göra det. Alltså där har vi igen. Jag menar, är du i en stängd miljö och inte lägger till folk du inte känner, då kan inte de där groomerna komma åt dig.
Nej.
Det är därför jag menar att det är helt bra att ha en dotter med ett privat konto. Och sen får väl hon se till att få bra kompisar då.
Mm.
Men för så länge man är bara... De flesta har ju liksom sina kompisar på Snapchat och inte liksom vem som helst. Och man har liksom, de är ju ändå i ganska stängda miljöer. Det är ju inte så att de liksom så här allmänt är runt i så här konstiga forum på Flashback. Och jag vet att det inte är så groomare beter sig. Mm. Men jag menar att deras kontaktytor är ändå liksom inte jättestora. Och som förälder kan man ju begränsa dem.
Mm.
Så är man ju faktiskt ganska säker och man kan fortfarande, för jag tror att de fortfarande behöver socialisera sig här.
Mm.
Därför att, ja men det som jag sa, att jag har gjort så många så här misstag som man behöver liksom träna sig på. Jaha, nu la jag upp det här. Det blev tokigt.
Mm.
Vad ska jag tänka på det till nästa gång? Alltså för att du plötsligt liksom har en ny plattform. Så man liksom någonstans, och att träna sig att ha kompisar på nätet. Att träna sig att ja, men nu skrev jag det här. Jag var arg och så skrev jag det här. Och så blev det kvar och det blev ju pinsamt när jag var glad. Alltså alla de sakerna måste de igenom.
Och det är en annan rädsla jag har. Det här att, det pratade vi också om någon annan gång typ. När vi tog en kaffe, Fredrik och jag. Men så här, att allt man lägger ut på internet ligger alltid kvar. Det går aldrig att radera. Alltså fy fan.
Nej, men
det kan också skapa sån ångest
för mig. Det är extremt svårt att få fram.
Jag tänker att man skärmdumpar, det kommer, man la ut en bild ja. Knasigt, någon skärmdumpar. Så finns det
men sen är det också sådär, alltså hur många ser det mm. och hur många skärmdumpar det du lägger. Alltså det är skillnad för dig som har, och kanske mig i viss mån också, som har kanske en liksom publik, alltså folk vet vem jag är. Mm. Alltså jag tyckte det var jättejobbigt när jag såg att Svensk Damtidning hade sett mitt Instagram-inlägg om prinsparet. Då skämdes jag jättemycket. Jag bara, nej men ser folk det här? Mm. Det tyckte jag var jobbigt. Så här, då fick jag gå igenom det, så här, okej. Okay. Mm. Det finns det journalister jag. Som läser mm. mitt in- alltså, det blev verkligen så här, jag måste tänka igenom hur tänker jag och så. Mm. Och de här misstagen måste man få göra. Jag har också gjort en jätteunderbar grej. Det var när jag hade både en privat blogg och en blogg i skolan. Och jag lägger ett inlägg på skolans blogg om när jag hade träffat min pojkväns förrätta tjej. Mm. Ja, ja, och det där ångesten, det man får stå så här. Ja, jag får ett sms från en förälder så här, publicerar på fel blogg. Eller, och det här har det gått ut då eftersom de har så här RSS-prenumeration. Så alla föräldrar har fått en ping på morgonen och fått läsa det där. Ja, men det var ju bedrövligt. Men jag lärde mig någonting på det. Och har slutat privatblogga. Nej, men det är ju såna där saker
som... Det är typiskt en grej Matilda skulle göra.
Jo, men och det är kanske sånt vi måste få utforska. Mm. Och man måste få utforska i hur det känns och vara den som inte får några likes till exempel. Och det är jättekul att få höra eleverna prata om det. Mm. Hur de faktiskt har strukturer. Man kan säga så här, ja, men... Jag, någon klok unge som jag pratade med sa så här att... Jag tänker så här, när jag kollar på Instagram då. Att jag likar de bilderna som har... lite likes. Mm. Alla de som är över liksom, det likar inte jag. Jag likar aldrig kändisar för de skiter i mig ändå. Mm. Så att de liksom så här, men om någon bara har fått en eller så, då likar jag och skriver en kommentar. Alltså en sån fin tanke. Mm. Och jag tänker att om vi får vara lite positiva här till just det här, att vi har ju faktiskt plötsligt verktyg där vi verkligen kan titta på och diskutera beteenden. Mm. Alltså både hos vuxna och barn. Att vi kan plötsligt liksom ta våra skärmdumpar av en konflikt och titta på den. Jag menar, du och jag skulle kunna kolla på den här diskussionen vi hade förra veckan. Hur tänkte vi då? Liksom? Mm. Och att det finns någonting i det. Och din rädsla för att allting ligger kvar. Mm. Jag tror att det mesta, som sagt... är, alltså försvinner. Och så här, rent statistiskt sett så är det så att det är, liksom, det är inte ens hälften av alla dina vänner som ser vad du publicerar ens. Mm. Utan det finns så jäkla mycket bilder och innehåll på nätet. Så att det mesta drunknar. Så är det någonting som når igenom och får liksom några klicks till. Så här, det är ju liksom, man strävar ju efter det. Därför att det är så himla svårt att bli sedd. Mm. Sen är det klart, det finns ju de här incidenterna när det liksom har, någon har tagit en bild i duschen och andra har tagit skärmdump. Och det är ju fruktansvärt. Mm. Alltså jag kan inte säga någonting annat. Det är klart att det är det. Liksom. Mm. Men jag tror att man... om man liksom... Att det kanske inte är så där jätte... De flesta bilder kanske inte är så där jättefarliga. Alltså, och det här att det finns kvar... Det finns ju också kvar, jag menar, jag har alla mina gamla så här barndoms, alla fotografier från hela min ungdom, alla så gamla skolkataloger och grejer. Mm. Jag menar, bara det är ju liksom, jag går och slänger i pappers, liksom i våran så här container på gården, kan ju vem som helst gå upp och plocka dem och
sprida ut dem. Och sen springa runt liksom. På torget och visa bilder på
visa Karin. På Karin Nygård som var ung. Nej, men jag menar, det här är ju inte någonting, jag brukar också prata om det här, om man jämför med... Om man nu tar mig tillbaka till min liksom traumatiska uppväxt i Falun då. Mm. Då hade jag, har några så här olika exempel som jag brukar berätta för eleverna. Just när man säger det här att om man jämför med hur saker var förr och hur saker är nu. Jag hade några olika såna här incidenter. En av mina favoriter det är när jag inte visade tuttarna på julshowen i tvåan på gymnasiet. Därför att det var så här, jag hade en väldigt urringad, jag var med i julshowen och så har jag en väldigt urringad tröja och så lutar jag mig lite fram och sen så ser jag att liksom ena bröstet är på väg att hoppa ur. Mm. Märk väl, jag hoppar inte ur.
Nej.
Men jag ser det och är väldigt så här, inte så här diskret bara plockar in utan bara wow, blir högröd, gör en så här stor min, stoppar ner bröstet jätte liksom tydligt så att det var liksom... Alla trodde att de just hade sett en nipsli, vilket de inte hade gjort, för jag har sett det på video. Men det blir ju så här, hela då Haraldsbo gymnasium i Falun står ju liksom upp. Jag får stående ovationer. Det är liksom så här, jag blev utsedd till årets pop-up. Jag hade liksom så här, för det första gick jag inte till skolan resten av den terminen, för jag tyckte det var pinsamt. Men sen sagt, fortfarande idag, det är alltså 24 år sedan, så är det fortfarande folk som kommer ihåg där. Vad jag kommer ihåg när du... Fast jag visade aldrig tuttarna. Och hur hade det då idag funnits en bild på det, så hade man ju också sett att det inte var några tuttar.
Just det. Mm.
Men istället då så lever... Och när jag satt nästa dag, för jag skolkade ju då nästa dag, så satt jag ner på så här coola fiket i stan. Och då kommer de ner liksom från den andra gymnasieskolan. Bara, åh, vet du vad som hände igår på Haraldsbos? För en tjej som strippade på julshowen. Mamma, nej, det var det faktiskt inte. Men det var, jag tycker att det är en ganska bra historia på att någonting som var skitpinsamt, liksom. Det var jättejobbigt. Jag kände mig exponerad. Jag var känd plötsligt i stan som den som visade tuttarna. Och folk kommer ihåg det här 23 år senare.
Och det är en ganska bra spridningseffekt ändå.
Ja, men fan, jag är nöjd med det. Mm. Jag gjorde det bra. Jag visste det med medier redan.
Innan det, internet.
Men sen en annan historia. Den här är ändå ganska harmlös. Men det fanns en annan tjej då i samma tid. Som tydligen var lite då, kanske lite, hade lite, lite mycket killar kanske. Mm. Av någon anledning så fick hon i alla fall öknamnet Slem. Mm. För att det var ju väldigt slemmigt då att ha många killar. Eller så var det någon kille som blev arg på henne eller någonting. Hon fick i alla fall det här öknamnet. Vid ett tillfälle då så skriver någon hennes, det skriver det här då, Slem och hennes namn på en vägg på Stora torget i Falun. Där en sån här naturlig mötesplats. Mm. Vilket gjorde att alla började så här, ja men vi ses vid Slem då. Och det här, alltså det här klottret har blivit borttaget för länge sedan. Mm. Men folk säger fortfarande, vi ses vid Slem. Mm. Hon får liksom, hennes namn har liksom blivit förknippat med att hon eventuellt kanske hade någon pojkvän för mycket. Länge. Vad nu är för mycket, ja. Alltså någon tyckte det på högstadiet. Och hon liksom, och det här var ännu värre, är att jag såg en sån här karta som kan göra så här lokala kartor på olika så här ortsnamn och sådär. Och då hade de tagit ut liksom viktiga geografiska platser för Falun, och då var det så här Gruvan och liksom Lugnet och Slem.
Mm-hmm.
Alltså fattar, alltså, apropå att saker stannar.
Nu kommer jag inte att släppa ut mina barn. Överhuvudtaget.
Men tänk så,
inte
här, vi har
på nätet, överlevt. Inte utanför dörren, inte i trafiken. They will be home.
Ja, jag ska inte berätta några fler historier.
Nej,
nu.
Sen ringer Sos, vad är dina barn? Ja, de är hemskolats.
Vi vill inte komma in i kartboken.
Vi vill inte komma in i kartboken. Nej, men det är ju precis som du säger. Nej, det är ju ett jättebra sätt att sätta rädsla i perspektiv. Jo, alltså, man vet aldrig.
Nej, men att vi någonstans, vi tänker det här som någonting nytt, men det är något evigt. Att vi söker, alltså, folk är elaka, det har de alltid varit. Mm. Förr slog de ihjäl varandra i större utsträckning, det gör vi inte längre. Och man har varit taskiga och trakasserat varandra och sådär. Och sen är det klart att vi liksom kan mötas av mycket större våg. Av liksom hat eller kommentarer och så där, som, jag har ju varit med om saker som klart har varit jobbiga, liksom, hemskt jobbiga, och tillfällen när jag har fått haft vänner som har modererat mitt konto och sånt där, för att jag inte vill se det. Mm. Så det är inte så att jag säger att det inte finns något problem. Det är klart att det gör det.
Ja.
Men jag säger också att det inte är något nytt.
Nej, men precis. Det är väl som med allt annat i vårt samhälle, när vi kopplar på internet, så blir konsekvenserna av saker och ting ibland, om man har otur, större av negativ art. Mm. Men ibland också bättre. Oftast bättre, skulle jag säga.
Mm. Ja, för jag tycker det finns en amerikansk forskare som heter Dana Boyd som har forskat på ungas nät. Vanor, den kan man läsa, den är jättebra, för där får man lära sig hur barnen lurar alla vuxna och sådär också.
Mm.
Den kan vara bra att veta. Men hon jämför internet med förstoringsglas, liksom. Att allt är bra blir bättre och allt är dåligt blir sämre. Att det är ju någonstans så. För nätkärleken är också väldigt stor, och det är väldigt viktigt, och det är underbart också att höra unga resonera om så här, okej, men nu har vi då Ansa i den här klassen som har blivit utsatt. Ja, men okej, hörni allihopa, nu går vi in och lovebombar henne. Så här, så att, men det är ju också jättefint att man kan göra det. Och att vi också har vant oss. Ja, men tänk er, att vi har vant oss med det här likandet. Även om man inte säger så här, okej, det kan vara jättedåligt. Men jag menar, hur... jag tror, det här är min teori, för jag har bara, men att man blir lite bättre på att lära sig att faktiskt säga så här, men du är snygg i håret. Eller liksom, mm. För att vi är vana att trycka like, så här, men vad fin bild. Så här. Hur ofta gjorde vi det förr? Mm. Vi är liksom svenska blyga. Liksom. Man säger inte att det är någonting som ser trevligt ut eller var kul. Men vi har fått en större kultur av att faktiskt uttrycker.
Mm. Tack Facebook.
Ja, just det. Tack. Just det. Det men finns andra sociala medier där man också kan lajka.
Ja, precis.
Ursäkta, jag jobbar på public service.
Ja,
den här podden, det säger vi precis vad vi vill.
Exakt. Alltså. Du Matilda, ja. Känner du, nu har vi gjort ett program här om föräldrars oro för barnens internetnärvaro.
Ja.
Hur blev utfallet tycker du?
Ja, jag tycker det
har det hjälpt dig någonting?
Ja, jag tycker det har hjälpt mig.
Okay.
Dels tänker jag att jag har blivit lite mindre rädd på riktigt. Men jag känner också att jag ändå inte har varit helt fel på det.
Nej.
Det tycker jag känns ändå bra.
Just det.
Utan att jag för den skull tänker att jag ska låsa in dem då. Mm. Utan att, men att ändå liksom här, ja, men det, jag kanske ändå har en natt på spåren.
Ja.
För att hitta min väg i det här.
Liksom. För det är väl det handlar om, att hitta sin väg.
Absolut.
Utifrån vad man själv bottnar i.
Mm. Mm. Och sen har jag tre punkter.
Just det.
Så jävla bra.
Då kör vi Matildas Karin. Tre punkter.
Woohoo! Det jag upplever att vi har pratat om idag. Nu ska jag försöka summera det här, Karin. Du får liksom stoppa mig om jag har fel. Men utgångspunkten någonstans, tänker jag, som vi ändå har enats kring, är att barn har rätt till ett socialt liv på nätet. Och det kan till och med vara bra att de på olika sätt tränas med hjälp av oss vuxna innan de är 13 och kan vara där helt själva. För att då kan vi hjälpa dem att förstå vad de är med om redan från början. Och vi kan ha en liksom, schysst dialog kring vad som händer. Det tänker jag punkt ett. Punkt två, som jag tyckte var, kändes jätteviktigt i det här programmet som i många av de andra programmen som vi har spelat in. Det handlar ju om att det handlar om grundtrygghet hos barnen. Att skapa liksom, en känsla av att man duger och att man är smart och att man vågar säga ifrån och man vågar säga nej och man vet sina gränser och man lyssnar på sin magkänsla. Och det är ju mina slags generell uppfostringsansvar man har som förälder som går igen på nätet såväl som i verkligheten. Och att det tycker jag är ett jätteviktigt perspektiv att ha med sig när man funderar kring sociala medier och nätet. Som nummer tre tänker jag att man också kan ta med sig när man är rädd som jag. Att få barn har råkat illa ut. Och att man också måste se kommentarer i den kontext där de sägs. För den skull ska man inte acceptera liksom kränkande språkbruk på något sätt. Men att man kanske inte behöver få andan i halsen direkt om man skulle kliva in i sitt barns rum och se en tråd eller en chatt liksom, där det står saker som man kanske inte hade sagt i det vanliga livet så att säga. Det var de tre punkterna jag tänkte på. Sen har jag en bonus som jag brukar. Men det första är alltså att ha ett socialt liv på nätet. Och det är viktigt att man som vuxen hjälper sina barn att träna på det. Två, grundtryggheten som vanligt. Att man är en god människa. Tre, att få barn har råkat illa ut. Och det behöver inte vara att de har råkat illa ut. Man tror att de har råkat illa ut. Det kan man tänka på.
Ja.
Bonusen idag är att det är okej att göra misstag. Alla kommer att göra misstag på nätet såväl som i, liksom, på andra delar av livet. Och då är det inte misstagen som är viktiga utan hur man hanterar dem. Och en konsekvens av misstag på nätet bör inte vara att man tar bort appen eller telefonen. Utan snarare resonerar med barnen om vad det var som hände och hur vi undviker det nästa gång.
Mm.
För att de blir rädda på ett felaktigt sätt om man tar bort deras livlina till sina polare.
Ja.
Ish.
Yes.
Ja. Titta,
mycket bra.
Bra.
Ja.
Mycket fint.
Känns okej?
Okay? Ja. Ja. Jag hade kunnat ta det så där kort istället.
Ja. Ja, visst.
Så där är snackat.
Det är ju superspännande. Mm. Men då får vi väl runda av där och tacka Karin för spännande historier också.
Ja, och ett bra KBT-avsnitt.
Man blir sugen på att åka till Falun och kolla i geografiböckerna.
Och man måste också läsa Karins bok.
Ja.
Så funkar internet. Den är jättebra. Som en del i min KBT har jag nu läst den.
Ja.
Och älskar den. Just man det. Förstår skitmycket grejer som man inte har fattat innan.
Ja. Mm. Köp den.
Köp den.
Mm. Tack och hej.
Eller låna på biblioteket.
Bra.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.